Jag har fått förtroendet då att predika om, undervisa om när Jesus rensar templet. Och det tänkte jag att, ja men det kan jag ju göra. Jag fick frågan om just det ämnet. Vi går ju igenom Johannes evangeliet här under det här året. Och jag ska ta det utifrån den versionen som Johannes har. Det här är en händelse som tas upp i alla fyra evangelierna. Så uppenbarligen är det en händelse av betydelse. Och det är inte jättelång passage egentligen, men när man börjar läsa om det och läsa kommentarer och liknande så är det jättemycket som kommer upp. Och det är otroligt intressant och fascinerande. Och när man ser kopplingarna till Gamla testamentet. Men vi kommer att komma tillbaka till det. Vi ska börja med att läsa texten. Det står så här då i Johannes evangeliet 2, 13-22. Judarnas påsk var nu nära och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han de som sålde oxar, får och duvor och penningväxlarna som satt där. Då gjorde han en piska av repstumpar och drev ut alla ur templet, även fåren och oxarna. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han, ta bort det härifrån. Gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet, lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna frågade honom då, vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade dem, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Den senaste veckan så har jag haft en fråga ringande i mitt huvud. Eller kanske till och med 2 veckor. Kommer ständigt tillbaka. Och man kan känna igen den ifrån Johannes uppenbarelse. Och det är frågan, vad säger anden till församlingen? Vad säger anden till församlingen? Den har kommit igen och igen. Så ta med er det också. Okej. Introduktion då. Jag måste börja med Jesu reaktion här. För det är sån där som jag snubblar över när jag läser den här texten. Det är lite provocerande för mig att han blir så här arg och... Det är ju starka saker han gör. Det är otroligt fysiskt. Han välter bord och liksom driver ut alla de här. Det är massa djur och det är... Och jag tycker det är lite jobbigt. Men grejen är att det står ju faktiskt aldrig någonstans att han är arg. Men vi ska se lite närmare på det här. För vi möter honom på tempelgården med en piska i handen. Och det här krockar ju då som sagt lite grann med fridsfursten. Min snälla Jesus. Men som sagt, ordet arg används aldrig i Johannes evangeliet. Eller något annat begrepp för att... Nu ska vi se. Nej, istället för ordet arg så använder Johannes evangeliet ett annat begrepp för att förklara det här sinnestillståndet som Jesus är i. När lärjungarna ser hans reaktion, då kommer de ihåg det här skriftstället ifrån Saltaren 69:10. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Eller i en annan översättning så står det: nitälskan för ditt hus ska förtära mig. Och det här ordet då för lidelse och nitälskan, det är selos. Och det är det som vi har i selot till exempel. Eller i svartsjuka. Och det här beskriver en helig, intensiv och kompromisslös passion för Gud, Guds ära och hans syften. Så det handlar inte om ett okontrollerat raseriutbrott. Det kan man ju se också, för han tog ju sig tid att fläta samman den här piskan. Så det var inte en okontrollerad reaktion, utan det var en medveten handling. Så det är en djup, rättfärdig indignation över att det heliga har vanhelgats. Att man har missat målet. Men vi behöver ju samtidigt ta det här då i förhållande till den här heliga vreden, måste samtidigt då förstås i ljuset av hur Johannes introducerar Jesus och hans innersta väsen. Och det gör han ju redan då i Johannes 1 och 14. Där det står att ordet blev kött. Det här är ju Jesus som det talas om då. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har från fadern. Full av nåd och sanning. Så Jesu reaktion i templet, det är inte ett utbrott av mänsklig och okontrollerad irritation. Det är ett fullkomligt synliggörande av den här nåden och sanningen i funktion. I sanning, det innebär att han döljer inte synden, kommersialiseringen eller kompromisserna. Sanningen kräver att det som är snett kallas vid sitt rätta namn och rensas ut. Guds hus kan inte kompromissas. Kan inte kompromissa med korruption. Och i nåd då? Varför rensar han? Jo, det gör han för att skydda platsen för människors möte med Gud. Nåden driver honom att krossa de hinder som stänger ute de sökande från att uppleva Guds närvaro. Så Jesu vrede, det är en helig, rättfärdig iver, passion, en intensiv kärlek. Det är en intensiv kärlek som vill upprätta sann och obruten gemenskap mellan Gud och människa. Så, det var ju skönt. Har vi tagit i tur med det? Vad är det vi möter här sen då? Ja, det finns ju uppenbarligen ett problem som Jesus bemöter. Och sen är det ju det här syftet. Vad var egentligen syftet med det Jesus gjorde och med den här platsen? Och sen kommer vi att komma till det nya som också uppenbaras här. Problemet då. Och där kan man benämna det som bekvämlighet och kommersialism som har flyttat in. Om vi går tillbaka och läser Johannes de första verserna 13-17, så står det ju då att Jesus, han gick upp till Jerusalem och i templet fann han de som sålde oxar, får och duvor och penningväxlarna som satt där i templet. Då gjorde han en piska av repstumpar och drev ut alla ur templet, även fåren och oxarna. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: ta bort det härifrån, gör inte min faders hus till en saluhall. Och då kom lärjungarna ihåg att det stod skrivet: lidelse för ditt hus ska förtära dig. Så om vi ser tillbaka då, templet var där och varje påsk så kom tusentals, kanske var ännu mer, säkert ännu mer. Ja, de hade ju jättemånga tusental när man läser Gamla testamentet. Alla generationer av judar, de tog sig till Jerusalem och till templet. Och i och med det här så fanns det en del praktiska behov. Man behövde köpa godkända offerdjur. Och man behöver växla de romerska kejsarmynten man hade. Därför att de romerska mynten, de hade en avbild. Avgudabild av kejsaren. Och de ansågs inte som rena. Så de behövde växla dem så, till judiska och fenisiska mynt. För att kunna betala tempelskatten. Så rent praktiskt, hur ska vi lösa det här? Jo, men vi ser till att det finns folk som kan växla pengarna. Och vi ser till att det finns folk som kan ordna så att ni får köpa de här djuren som behöver offras. Så det började med en... I början handlade det om en praktisk bekvämlighet. Man såg till att lösa det. Men efterhand så övergick det till korruption. Och det var två problem med det här. Det ena var det att platsen var fel. Och det andra var att hjärtat var fel. Platsen var fel. Det var det att den här marknaden hade flyttat in på den yttre tempelgården. Så det var inne på tempelområdet. Kallades även för hednagården. Och det var den enda platsen på tempelområdet. Dit icke-judar tilläts att komma, be och söka Israels Gud. Och det var även där som undervisning, de skriftlärda undervisade i ordet. Så det som skulle vara ett bönens hus hade blivit en bullrig, illaluktande, kaotisk marknad som blockerade de sökandes väg. Där kan ju vi fundera på om Jesus skulle gå igenom våran församling här. Vad skulle han finna? Vilka strukturer, program eller bekväma lösningar skulle han peka på som hindrar sökande människor från att möta honom? Har vi gjort våran församling bekväm för oss själva, men svåråtkomlig för de som söker Gud? Och hur kan vi som församlingar i stan rensa bort konkurrens, prestige, marknadsmentalitet? Så att vi tillsammans blir ett rent bönens hus för allt folk. Så det var det första, att platsen var fel. För det andra var det här att hjärtat var fel. Handeln som drevs, den drevs av vinstbegär och överpriser. Det var organiserad brottslighet under religiös täckmantel. De gjorde, det är lite olika benämningar i de olika evangelierna. Men i Johannes evangeliet så säger han att de gjorde Guds fadershus till en saluhall. Eller marknadsplats. Medan de tre andra evangelierna använder ordet rövarnäste. Och de här två begreppen kompletterar varandra. Men när Jesus använder ordet marknadsplats eller saluhall i Johannes evangeliet så anspelar han på en profetia i Zakaria 14 och 21. Där står det: på den dagen ska det inte mer finnas några månglare i Herren Sebaots hus. Månglare är ju handlare. Och en marknadsplats, det är ju en plats för laglig handel och en vardaglig kommers. Men den hade hamnat på fel plats. Så problemet här är att det här vardagliga materialistiska bruset har flyttat in i det allra heligaste. Det sekulära har tagit över det andliga utrymmet. Och när Jesus då talar om rövarnäste, som han gör i de övriga evangelierna, då citerar han från Jeremia 7:11. Där det står: håller ni då detta hus som har uppkallats efter mitt namn för ett rövarnäste? Och i Jeremia där då påpekar Gud att folket de stjäl, mördar och tillber avgudar på vardagarna för att sen gå in i templet på sabbaten och tänka: här är vi säkra. Och ett rövarnäste då, det är en, kan definieras som en säker tillflyktsort där tjuvar gömmer sig efter att de har stulit. Så här var det fel hjärta som var problemet. Det grekiska ordet här då, spelaion leston, syftar på en grotta där banditer söker skydd. Prästerna i det här fallet då bedrev oärlig verksamhet på vardagarna och använde sedan templet som en religiös täckmantel för att känna sig säkra inför Gud. Så att göra Guds hus till en marknadsplats handlar om att låta vardagens stress, materialism, bekvämlighet flytta in och ta över och ta Guds plats. Och att göra det till ett rövarnäste handlar om att använda religionen som en fasad för att dölja ett liv i kompromiss och synd. Så det här var problemet som var när Jesus kom där då. Vad var syftet med det som Jesus gjorde då och templet? Syftet var det var att skydda och återupprätta bönens hus. Varför Jesus rensar, det är att alltid att skydda målet. Att Guds hus ska vara en ren och helig mötesplats. En avskild mötesplats. Ett bönens hus präglat av intimitet och obruten kommunikation med Fadern. I Matteus 13 där står det om det här med säden, och där talas det om ogräs och törnen som kväver ordet genom livets bekymmer och rikedomens bedrägliga lockelse. Och om vi tillåter kommersialism, stress och andlig kompromiss att sakta flytta in i våra hjärtan och våra församlingar, så blir detta ett resultat. Saker som i sig själv inte är synder. Att sälja offerdjur, det var ju praktiskt. Men det blir ett problem när det tar upp den plats som är reserverad för endast Gud. Och här får vi ju rannsaka oss själva. Finns det saker som sakta men säkert fått tillåtelse att ta upp den plats i mitt hjärta som egentligen är menad för Gud? Det finns det områden av andlig kompromiss i mitt liv som har blivit så normaliserad och bekväm att du inte längre lägger märke till den? Vilka bord i ditt liv skulle Jesus behöva välta omkull ifall han gick in i ditt hjärtas tempel idag? Och hur hindrar stress, konsumtionshets, tidsbrist och känslomässigt brus din förmåga och kapacitet att tillbe Gud i ande och sanning? Och när han kommer till dig så kommer han inte med fördömelse. Han kommer i nåd och sanning. Det slutgiltiga syftet här då, det är ju det här att det ska vara ett liv i bön utan uppehåll. När templet rensas återupprättas målet, ett liv i ständig förtrolig kommunikation med Gud. Och det är detta som Paulus skriver om, beskriver som Guds högsta önskan för oss i första Thessalonikerbrevet 5:16-18. Där det står, var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Del 3 då, det nya. Det är lite speciellt med Johannes. När jag skulle leta upp den här texten, jag hade ju fått att Jesus rensar templet. Så jag började bläddra längst bak i Johannes till påskveckan. När alla de här sakerna som Jesus går igenom innan han går till korset. Och hittar ingenting om att Jesus rensar templet. Därför att i Johannes evangeliet så står det i kapitel 2, alldeles i början. Medan i de andra tre evangelierna så står det där bak i samband med Jesus sista vecka. Och det kan man ju fråga sig, varför det är så? Det finns lite olika tankar om det. Men Johannes skriver på ett lite annorlunda sätt än vad de andra gör. Han skriver inte kronologiskt på samma sätt som de andra gör, utan han skriver mer utifrån teman. Och han har ju till exempel de här 7 tecknen. Vi hörde om det första tecknet förra söndagen när han gjorde vatten till vin. Han har också de här 7 jag är orden som Jesus säger. Så Johannes skriver på ett lite annorlunda sätt än de andra. Och en anledning till att han har den här händelsen här i början, tror många då, att det är för att direkt slå fast Jesu programförklaring. Just det här att det gamla systemet har tjänat ut sitt syfte och det nya är här. Så det var rent det som skedde där på tempelplatsen. Det var ju en rent praktisk sak som hjälpte människor att komma in på tempelgården. Men det var också en profetisk, vad säger man? Profetisk aktion. Det var ju handling. En profetisk handling, precis som Jesus gjorde här. För att göra det väldigt tydligt. Och just i Johannes, vi ska läsa om det då, i Johannes 2:18-22 igen. Vad det han svarar de religiösa ledarna då. Judarna frågade honom då, när han nu då hade rensat ut. Vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarar dem, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sen uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Så här är det någonting nytt som händer. Precis innan i kapitlet, det pratade ju Janne om förra gången. Så skedde ju det här första tecknet som då Johannes skriver om. När vattnet förvandlades till vin. Och nu kommer det igen det här med tecken. Nu är det judarna som säger till Jesus, vad kan du ge oss för något tecken? Och då pekar Jesus på det här absolut största tecknet av alla. Hans egen död och uppståndelse. Texten använder det grekiska ordet naos här. Vilket specifikt betyder det allra heligaste. Platsen där Guds påtagliga närvaro faktiskt bor. Och det är det han säger om sig själv. Jesus proklamerar att Guds närvaro inte längre är bunden till en byggnad av sten i Jerusalem. Utan att han är det nya templet. Och efter hans uppståndelse och pingstdagen så bor Gud även i den levande församlingen Kristi kropp. Och i den enskilde troendes liv och kropp genom den heliga ande. Och det finns en koppling här med den här miraklet som precis innan har skett i kapitlet. Med det här som händer nu då. För det miraklet som hände innan, det var ju att det var bröllopet i Kana där Jesus då förvandlar vattnet till vin. Och vattnet där i de här stenkärlen, man fyllde ju stora stenkärl som var menade att användas för den reningsprocess som det religiösa livet krävde. Man fyllde dem med vatten och det här då representerar lagens bokstav. Att det var en yttre rituell rening som behövde göras. Och man fick göra den om och om och om, och om igen. Men saknade kraft att förvandla, verkligen förvandla människans hjärta. Och sen så har vi det nya vinet. Som då är en direkt profetisk bild för den heliga ande och det nya livet i anden. Och Bibeln använder ofta vin som en symbol för Guds överflödande glädje och andliga fyllnad, uppfyllnad. Så Jesus rensar inte bara bort det här gamla korrupta systemet i templet. Han erbjuder ett helt nytt innehåll också. Han flyttar reningen från utsidan till insidan och så fyller våra tomma kärl med liv och andens eld. Det bästa vinet sparades till sist. Och lyssna gärna på Jannes predikan från förra veckan när han pratade om det där. Och det här temat då, att det fysiska templet är ersatt av något mycket större, det löper som en röd tråd genom allt som Johannes skriver. Man kan se från hans evangelium till breven han skriver och till uppenbarelseboken. I breven talar han mycket om det här med att vandra i sanningen. Och han betonar att det nya templet, våra liv, församlingens liv, måste kännetecknas av att vi lever utan fasader. Det står i Johannes tredje brev, vers 4. Ingen glädje är större för mig än att höra att mina barn vandrar i sanningen. Att låta Jesus rensa templet innebär rent praktiskt att vi väljer att vandra i sanningen. Vi slutar dölja kompromisser eller andlig kommersialism. Och låter Guds ljus lysa upp våra dolda vrår. Och i uppenbarelseboken så läser vi om det eviga templet. I kapitel 21 och vers 22 så tar Johannes oss med till det historiens slutskede, till det nya Jerusalem. Och där ser han någonting som, och det måste ha varit chockerande för en person med judisk bakgrund. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Det som Jesus börjar i Johannes evangeliet kapitel 2, det är nu helt fullbordat i evigheten. Gud bor inte i byggnader, han själv är vår boning. Och vi, våra kroppar, är hans. Så söker vi Jesus för vem han är. Det nya förbundets liv, glädje. Eller söker vi honom bara för vad han kan göra för oss? Kräver vi bevis och tecken för att lita på honom eller vilar vi i det sanna templet? Hans fullbordade verk på korset. Vi i honom, han i oss.
Vad säger anden till församlingen?